God eftermiddag. Klockan är 15.00. Det är onsdag och då är det vår lilla podd som heter Fikasnack om framtidens utbildning. Vi pratar om utbildning, utbildningsutveckling i smått och stort på KTH, utanför KTH. Och det är en podd som sker i form av ett livesamtal mellan ett antal personer där vi pratar om lite olika frågor. Det är oredigerat och det som läggs ut i efterhand är just det samtal som ägde rum. Så att, det är den osminkade sanningen som kommer fram varje gång. Jag heter Johan Flidfridell. Jag sitter på IT-avdelningen som verksamhetsanalytiker till vardags och med mig har jag Jocke Liljesköld.
Hallå, Joakim Liljesköld, programledare i Framtidens utbildning.
Yes! Välkommen åter till podden. Vi har lite roterande manskap i podden. Det är alltid roligt med olika personer från Framtidens utbildning som kommer förbi. Idag har vi också en gäst, Martin Wiklund. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Och vi börjar med det som är spännande. Det är ju alltid vad vår gäst. Vem är det? Om vi börjar där. Vem är Martin? Lite, vad har du för bakgrund? Hur länge har du varit på KTH? Vad är ditt forskningsfält?
Just det. Jag är då programansvarig för teknisk fysikprogrammet civilingenjör. Och det är väl därför jag är här. Men
Ja.
Utöver det då så är jag professor i tillämpad fysik på den institutionen. Och jag sitter på en avdelning som heter biofysik, håller till på SciLife Lab på Karolinskas campus. Så min forskningsinriktning är ultraljud och lab on a chip och mikrofluidik och cellbiologiska tillämpningar, framförallt inom cancerforskning. Det är vad jag pysslar med och jag har väl varit på KTH länge som började när jag gick grundutbildning i Lund. Teknisk fysik gick jag där också då och sen kom jag till Stockholm när jag doktorerade. Det var 25 år sedan nu faktiskt när jag räknade.
Mm.
Och sen har jag varit här, jag har ju varit på KTH i 25 år om man räknar bort då kanske postdoc-tid och några sabbatical-perioder och så. En
Kul.
typisk KTH-produkt kan man väl säga.
Ja, nej men det låter bra för att det vi kommer att prata om är ju liksom det har ju väldigt mycket med KTH att göra och det finns liksom en historik och det finns liksom idéer framåt också. Därför är ju liksom att ha en lång erfarenhet från KTH väldigt hjälpsamt när vi resonerar kring de här frågorna. En annan fråga är ju Joakim, du är ju också fakultet vid KTH. Är du också programansvarig?
Nej, ja, det beror på. Jag är ju programansvarig för förändringsprogrammet här.
Det är det ju.
Så att det är ju en annan typ av programansvar, om man vill säga. För det är ett utvecklingsprogram och inte ett utbildningsprogram.
Nej, just det.
Men jag har varit programansvarig för ett utbildningsprogram också.
Ja, för, och då kan man ju fundera så här, okej, okay, programansvarig då kan man ju börja med att konstatera att ja, men, vår utbildning är organiserad i mångt och mycket i form av olika program. Ungefär hur många program har vi på KTH?
Ja, 100 ungefär.
Ungefär 100. Så ungefär 100 PA-titlar finns det. Och det kan det väl vara så att en person kan tänkas vara PA för mer än ett program. Men det blir inte så självklart så. Men vad innebär det här uppdraget om du tänker programledare för ett program? Alltså PA, programansvarig. Martin.
Vad
gör du?
Vad jag ser på vad det är. Ja, vad som är grunduppdraget. Ja, alltså, jag har ju haft ett andra uppdrag tidigare. Jag har till exempel varit studierektor och sen har jag haft lite andra uppdrag inom skola och institution. Provprefekt och vice G av korta perioder och så. Men som studierektor var man ju liksom en representant för institutionernas kursutbud och den som levererar kurser. Och sen när jag tog över och blev programansvarig så sitter man ju då på andra sidan som någon slags beställare och mottagare av utbildning. Och då får man kanske istället från att varit liksom representanten för ens kollegor som är lärare så blev jag liksom representant för studenterna. Det är så jag känner nog. Att jag känner nog att jag liksom står på deras sida i första hand. Och sen står man väl någonstans mitt emellan också. Men att jag ofta är liksom någon slags talesperson för studenterna och ser till att deras intressen uppfylls till så långt vi kan nå.
Det är mycket det som blir, om man nu säger det, i det dagliga arbetet så blir det väldigt mycket att man är här beställaren för studenterna. Men är det något mer ansvar man har som faktiskt kommer fram som programansvarig?
Än att man representerar studenterna? Ja, det är klart.
Ja.
Men det är ju ändå, En civilingenjörsutbildning är ju liksom beställd av vårt samhälle. Det är ju inte liksom ett tillfälle för personlig utveckling enbart då, eller förkovran. Det funderar jag mycket över när jag var på en sabbatical-period vid ett liberal arts college i USA, då jag insåg att där var ju liksom syftet med utbildningen väldigt annorlunda. Så att man har ju det med sig såklart, att någonstans så ska vi ska leverera civilingenjörer åt samhället. Men samtidigt så måste det ju också finnas utrymme för lite liberal arts även i KTHs grundsyn, som jag ser det.
Det finns någon slags dualitet i den här. Dels har man ju precis det här, man är studenternas representant mot alla kurser som beställs och levereras. Men sen finns det någon slags också att man är lite den här som ska säkerställa att man lever upp till kraven i alla studenter som kommer ut faktiskt uppfyller en examensordning och man har nått de målen. Och ibland måste man i det läget ge sig på de som ger kurserna och prata med dem. Och ibland är det studenterna. Nej, du får inte göra så här därför att du ska med i den här. Så att det, ja.
Ja, det är ju mycket både och såklart. Det är det ju. Så jag har ju för sig haft väldigt många, inte strider ska jag säga, men jag har väl ofta ifrågasatt vad lärarna gör och vill lägga mig i lite. Någon kanske en del har uppfattat mig lite som att jag har kontrollbehov eller så, att jag ifrågasätter, och jag har ställt krav på vem ska undervisa, vem har rätt att undervisa en obligatorisk kurs till exempel. Är det en rättighet eller en skyldighet för en KTH-lärare?
Ja, alltså är det här ett uppdrag man har på heltid, på deltid? Eller vad är det?
Ja, det kan nog se olika ut. Det skalas väl med liksom programmets storlek i antal studenter. Så att jag har nog 40% ungefär, och det ligger nog i övre kant mot vad en PA normalt har. Jag skulle gissa på att de flesta kanske hamnar någonstans mellan 20 och 40% av ens arbetstid.
Ja. Och hur många studenter är det per årskurs då? Eller totalt, vad är det för student volym som du är
Ja, det
programansvarig
kan man ju
för.
undra över. Det sägs ju att av alla vi tar in på KTH så är det bara hälften som kommer ut i andra änden. Så vi vet ju inte om vi har en massa personer i systemet som inte är aktiva. Men i gamla programwebben, eller den här socialwebben, då kunde det vara flera tusen personer om man skickade ett meddelande där på teknisk fysiks programrum. Men nu i det här nya program Canva så ligger det ungefär 750 studenter på teknisk fysik, så det motsvarar ungefär vad det är i praktiken. Så säg 150 studenter per år tar vi in, och gånger fem blir det ungefär så många då.
Liksom, vad gör du till vardags i rollen som PA då? Alltså, liksom, vad är det för arbetsuppgifter du hanterar där, utöver liksom, den allmänna liksom, ansvarskännandet då, gentemot olika parter? Liksom, vad består arbetet av?
Ja, det är ju väldigt mycket vad jag själv sätter ramarna för, så att säga. Och väldigt mycket är ju administration såklart, mycket kontakt med skolans utbildningskansli, med studievägledare och programhandläggare då. Och sen har jag ju ärvt, om jag säger, jag har varit programansvarig i 7 år nu. Jag är väl på sista refrängerna, misstänker jag, innan det är dags för mig att lämna ifrån mig till någon annan. Så när jag tog över så fortsatte jag väl lite med det upplägget som de tidigare programansvariga hade haft på min skola. Och just teknisk fysik är väl känt att vara ett program som har många lärarmöten. Och vi hade kollegiala möten varje läsperiod. Och sen var det något lite mer temamöte en gång per termin. Och sen var det en avslutande programkonferens en gång om året då, i ja, 2 halvdagar. Plus en övernattning. Så jag fortsatte lite med det upplägget först. Och sen har jag väl bantat ner det lite grann nu, så nu kör vi istället ett möte per termin. Och sen har vi även schemaplaneringsmöten ett per termin. Så att med lärarna har jag inte liksom regelbunden kontakt veckovis eller så, utan det återkommer ju i långsammare cykler. Och däremot har jag ganska mycket kontakt med administrationen, så där har jag väl tidigare veckovis möten. Nu har jag kanske varannan vecka möten med studievägledare och programhandläggare. Så ganska mycket administration är det ju. Och det blir ju lätt det också. Som vi alla vet så är det ju administrationen som ibland upplever man att det är de som berättar för oss vad vi ska göra, istället för tvärtom. Och då är det lätt att den här dagsadministrationen kan ta över när man egentligen vill jobba mer med de långsiktiga frågorna.
Där å andra sidan har man 750 studenter och det är ett ärende om året de behöver hjälp med. Så blir det ganska mycket ärenden.
Ja, det är klart. Det är ju mycket flödet som strömmar in i ens inkorg hela tiden. Så att jag vet inte, jag har inte riktigt reflekterat över hur arbetsrutinen verkligen ser ut, utan mycket handlar ju om att hantera det här flödet som bara ligger och väntar på att hanteras.
Har rollen, alltså PA, har PA-rollen förändrats över tid? Nu har du varit PA då i 7-8 år. Har du någon känsla där att rollen har förändrats, alltså vart du är på väg?
Ja, alltså jag har ju själv förändrat mitt eget sätt att framförallt vilken typ av möten jag väljer att ha med lärarna i programmet. För när jag började för 7 år sedan, då valde jag att ha, då hade vi ett sånt där Kaizen-upplägg på teknisk fysik som då bygger på att man ska göra de här små kontinuerliga förändringarna. Och att man ska driva det i någon form av kollegial anda. Och när jag tillträdde också så hade programmet precis genomgått en större revision. Så att vi hade gjort om hela kursupplägget. Och det var en ganska stor omläggning av kursernas innehåll och följd och så i programmet. Så då, mina arbetsuppgifter då var ju, dels var det ju att man skulle utveckla programmet och dels man ska ansvara för genomförandet. Så jag valde väl då att fokusera väldigt mycket på genomförandet. Och då hade jag min ambition då var att jag ville skapa ett programkollegium med alla lärare som undervisade i programmet. Och att de skulle liksom känna en programtillhörighet och att vi skulle liksom skapa ett förtroende oss emellan och känna att alla problem som dyker upp ska vi lösa gemensamt. Men det visade sig vara väldigt svårt. För att det går ju, alltså det krävs ju då att man bygger upp ett förtroende. Och det är ju lättare kanske att göra i sin hemmiljö. Kanske lättare på ett masterprogram där man ofta undervisar tillsammans med sina kollegor som man har i sin närmiljö. Men ett civilingenjörsprogram som man ger kurser, som innehåller kurser från olika skolor och olika institutioner, så träffar man ju folk då inte tillräckligt ofta för att man liksom lätt ska kunna bygga upp det här förtroendet. Och jag valde också att övergå lite från det här Kaizen-upplägget där man pratar då om pågående kurser, liksom statusuppdateringar och kan vi småfixa någonting som vi har upptäckt just nu. Så valde jag att fokusera mycket på kursanalyser. För då på den tiden var det väldigt mycket diskussioner om att vi måste bli bättre på att göra kursanalyser. Och det var ju liksom känsligt då att alla skulle lägga fram sitt underlag på bordet och så skulle vi tillsammans gå igenom studenter som klagade på ditten och datten och ens tillkortakommanden och så. Det är inte så lätt kanske. Ja, det var nog lite fel tänk. Så jag körde i alla fall det upplägget ett tag. Men nu har jag övergått lite till att jag sneglat på Chalmers upplägg och försökt att ta efter lite grann deras tänk. Där jag istället bjuder in mig på kursnämndsmöten då, alltså avslutande kursnämndsmöten. Så att, och sen har jag försökt att ta bort diskussioner kring kursanalyser och mer prata om strategiska frågor och försökte bjuda in lärarna till de mer långsiktiga strategiska frågor.
Så då är du med på varje kursnämndsmöte eller försöker?
Ja, jag bjuder inte in mig själv riktigt eftersom det är inte jag som leder och kallar till de här mötena.
Nej.
Till skillnad då från Chalmers upplägg, för då är det ju en programansvarig som har lite mer funktionen av vad på KTH en grundutbildningsansvarig har.
Mm.
Där man liksom inte bara har ansvaret utan man har även befogenhet och mandat att göra saker som förväntas. Och då, så där är det ju PA som leder de här kursnämndsmötena och är den som ansvarar för utvärdering av kurserna, inte kursgivaren själv. Men jag har sagt till alla lärare att ni bjuder in mig, sätt mig på CC på era inbjudningar så är jag med om jag kan och hinner.
Och hur uppfattas det då? Om du nu tänker
ja,
att det var från början var att man när man
du
gjorde kursanalysen var det fler som kände
ja,
att det var. Ja.
Nej, men det får du kanske fråga lärarna. Jag vet inte riktigt, men jag försöker ju signalera till dem att mitt syfte då Alltså det har frångått lite också när vi pratar om kursanalyser. En annan sak är att jag alltid har bjudit in studentrepresentanter på alla möten. Och det är också en grej som inte alla PA gör. Många tycker att man ska ha separata lärarmöten för att som studenterna är där så kan vi inte ha den här fria diskussionen där det är högt i tak och så. Och jag tänkte att jag tycker studenterna bidrar med så mycket viktigt till våra möten och diskussioner så att jag har inte sett det som ett stort problem. Men jag försöker ju fokusera mer på min roll när jag går på de mötena, det är ju att försöka hitta goda exempel att dela istället för att leta fel och brister. Som jag tycker väldigt mycket fokus på vår kvalitetsdiskussion på KTH handlar om att liksom bara säkerställa miniminivån. Bara vi är ovanför miniminivån så är vi nöjda. Allt från att ja, administrationen på KTH tycks mest bry sig om vad är genomströmningen? Ingen frågar mig hur många fick A på kursen till exempel. Och även då den här, vi ska ju inrätta ett nytt kvalitetssystem nu till hösten och där är det också mycket fokus då på att leta fel.
Åtgärdsplanen.
Ja, även om upplägget har sneglat på Chalmers och jag i och för sig alltid har förespråkat att vi borde göra något liknande så är jag ändå kritisk till att det är så mycket fokus på att vara polis då mer än att ja, dela goda exempel och gemensamt hjälpas åt att lösa problem.
Det är en svår balansgång, för det har slitits mycket i det. Jag satt ju fakultetsrådet ett tag hela tiden med ett mantra att ja, men det är kvalitetsutveckling. Om vi jobbar ordentligt med kvalitetsutvecklingen så kommer kvalitetssäkringen med. Alltså, då liksom lyfter vi allting, men den är lite knepig. Man vill gärna ha de här hängslen och livrem och säkerställa att det inte finns några brister överallt. Där finns det ju mycket diskussion. Hur bygger man en kvalitetskultur då? Där det här bara funkar, där man kanske
Nej,
inte
men
ska på
jag...
kvalitetssäkra lika mycket.
Nej, och det vet vi ju från många ställen i samhället att när det är för mycket fokus på att bara säkerställa att man inte har gjort något fel
Nej.
så är det ju ingen som vågar göra någonting liksom drastiskt eller våga testa någonting nytt som kanske går åt skogen då, men att man åtminstone inte bara kör det säkraste sättet att undvika, ja, att bara undvika begå misstag helt enkelt.
Ja.
Då måste jag följdfråga på den då. Om man nu tänker så här, om man tänker sig att du nu sitter med på de här mötena, alltså på kursnämndsmötet, är det ett sätt att just fokusera mycket mer på kvalitetsutveckling än kvalitetssäkring? Kommer du komma dit? Kommer du kunna bygga en kvalitetskultur där man inte är rädd för att det har blivit fel?
Nej, inte med nuvarande upplägg är det väldigt svårt. Och det finns ju många orsaker till det. Men jag tror det främsta orsaken är ju att när en institution tillsätter en kursansvarig för en obligatorisk programkurs, och framförallt på kandidatnivå där vi har de här stora kullarna, då finns det ju liksom inget, vad ska man säga, ungefär som om du får ett uppdrag att nu ska du vara studierektor, nu ska du vara programansvarig, nu ska du vara prefekt. Så medföljer det ju liksom ett ansvar då för uppdraget. Jag kan ju tycka att om man är lärare eller kursansvarig i en programkurs som obligatorisk, då är man ju liksom en del av programmet. Och det tar ju lite tid då att sätta sig in i det. Så att det utbytet jag har mest av, det är ju såklart för de lärare som har varit undervisat ett antal år i programmet. De har ju lärt sig programmet och vi har lärt känna varandra och vi har kunnat bygga upp ett förtroende. Om man då byter för ofta, som exempelvis matteinstitutionen gör, de har ett svårt pussel att lägga bemanningsmässigt. Och de lärarna tror jag är mycket svårare också att känna en tydlig programtillhörighet. För de kanske inte vet, de får då ett uppdrag att nu ska du undervisa den här kursen för teknisk fysik, men vad som gäller nästa läsår, det vet vi inte, det får vi se sen. Medan på min institution så är det mer att, ja, nu ska du ta över den här kursen som ges för det här programmet och det ska du göra tills vidare. Och det kanske blir en femårsperiod eller längre. Så det är väldigt, och då är det ju väldigt olika förutsättningar.
Och jag känner igen det där, är ju någonting som jag tror är generellt för alla programansvariga, att det blir svårt att bygga den där kulturen när lärarna byts för ofta. Det tar ett par år att förstå DNA i programmet och liksom den utvecklingsarbete som programmet går igenom.
Och sen är det väl väldigt stor skillnad då att ge en specifik masterkurs till exempel som är väldigt kopplad till en viss lärare och en viss, ett visst spår eller inriktning då jämfört med en kurs i el och våg eller klassisk fysik eller linjär algebra som ges då väsentligen samma kurs för ett stort antal program. Så är det klart att om jag hade varit en lärare som ger analys i en variabel så kanske jag tycker att jag menar, det spelar ingen roll om jag ger den för maskin eller för bioteknik, det är ju samma kurs. Och jag behöver inte veta så mycket om programmen för att kunna ge den på ett bra sätt. Men någonstans så det saknas ju ändå någonting där då i det resonemanget.
Men om man tar studenthatten på sig, då vill man ju jättegärna att den här kursen tar upp lite exempel som är relevant för den utbildning man går. Och
Ja.
inte bara generella exempel, utan att man förstår vad man ska ha det till senare i
Ja.
utbildningen.
Hade jag fått välja så hade jag ju önskat att alla studierektorer skulle ge till sina lärare ett uppdrag att nu har du blivit anlitad av det här programmet. Och då ska du ge den här kursen och i det uppdraget så ingår också att gå på programmets lärarmöten och delta i programmets diskussioner och utveckling. Och att programmet också bjuder in lärare till det då.
Ja, vi har ju touchat det lite grann. Jag tillhör ju verksamhetsstödet och jag sitter på IT-avdelningen. Och vår ambition är ju att tillhandahålla ett anpassat och effektivt stöd. Och vi har ju oändligt många utmaningar naturligtvis. Som PA, vad har du för pain points? Alltså var någonstans är det... Vad tycker du att du lägger tid på något som borde kunna effektiviseras eller rent av automatiseras på något vis? Du sa att du har inte klurat jättemycket på vilka administrativa handgrepp du gör då, utan det kanske är olika, väldigt unika frågor som du hanterar, eller är det saker där du ser att här skulle vi nog tusan kunna...
Ja, men det är ju framför allt att ta fram relevant data som man behöver för
Ja.
de här programanalyserna. Nu ska vi byta det här systemet som vi har haft ett tag, men det har ju varit ett stort problem att
Ja.
kunna få tillförlitlig data som man får ett ansvar att i en programanalys analysera allt från genomströmning till jämställdhetsaspekter, hållbarhetsaspekter och så vidare. Mycket av datan finns i LADOC och att bara ta fram den och presentera för oss PA på ett bra sätt har saknats. Men nu verkar det ju vara på gång.
Ja.
För de här nya, de här, vad heter de, såna här Power BI-appar,
Power BI-rapporter.
ja exakt. De är jättebra, otroligt bra. Jag blev så glad när jag såg dem och den som har gjort de här på KTH har gjort ett fantastiskt jobb.
Vad
Att
kul
kunna
att höra.
presentera data på ett snabbt och smidigt sätt och att jag själv kan sitta och justera lite vad diagrammen ska visa. Det har saknats. Så jag tror att det blir bättre snart.
Finns det någon ytterligare aspekt något att klura på?
Med administrationen. Nej, överlag är jag väldigt nöjd med den faktiskt. Jag tycker vi har en väldigt bra administration på utbildningssidan. Den är bättre än vad den är på övriga sidor. Om jag får säga så på KTH.
Det är väldigt kul.
Ja, och det är kul. Och vi ska ju fortsätta, alltså det är ständiga små förbättringar. Så att jag menar, om vi börjar med att lösa de här stora utmaningarna, till exempel vad det gäller då tillgång till data och möjlighet att gräva i data som är relevant för dig på det sätt som passar dig där och då. Att det inte sker, vi hoppas ju också att vi kan få mer av en realtidskoppling i den typen av rapporter. Så tror vi att det är hjälpsamt. Men då kommer vi blottlägga andra saker. Så vi får börja med de allra mest uppenbara smärtpunkterna. Jag tänker på en annan sak. Nu har du varit PA under några år här. Vad är det som är skojigast med att gå till jobbet i rollen med PA-hatten på dig?
Ja, för min del har det ju varit nog studentkontakten och att teknisk fysiksektionen, eller F-sektionen då, som är då gemensam även för teknisk matteprogrammet, en väldigt aktiv sektion med, de har tagit ett stort ansvar där och de har väldigt välfungerande organisation med sin studienämnd som jag fått väldigt mycket hjälp av och de personerna studenter som har varit representanter under de åren. De byts ut en gång om året så att jag har träffat många generationer av sådana, SNO och PAS som de kallas för då, har gjort ett jättebra jobb. Så att jag tycker att det är väldigt, det har varit väldigt stimulerande att liksom se att de bryr sig om sin utbildning. Och när man bjuder in dem till att delta i de här programmötena då, utvecklingsfrågor, så har de tagit på sig det ansvaret och gjort ett väldigt bra jobb.
Och när man har den kontakten, det är ju kul när studenter är engagerade så, det gör de på många program. Men hur tar du det vidare då till, alltså, hur jobbar du med programutveckling som programansvarig? Så har ju liksom lärarna byts och det är kurser, standardiserade kurser i mångt och mycket. Så hur jobbar man med programutveckling då?
Ja, det beror på vad man menar med programutveckling såklart. Om det handlar om att ändra innehållet i programmet eller att utveckla genomförandet av programmet. Så jag har väl mest fokuserat på det senare då. För jag tycker att där har det saknats någonting. Och jag har gjort vad jag kunnat då. Problemet har ju varit att man har känt att man har fått mycket ansvar men inte så mycket mandat då som PA. Och då har det varit frustrerande att man har liksom inte kunnat åtgärda de saker man vill åtgärda. Så att det jag har kämpat mycket för är ju att försöka få institutioner att ha bemanning vid lite längre tidsperioder då, så att de hinner se den röda tråden i programmet, lärarna som undervisar. Men däremot, det som återstår är ju kanske mer att titta mer på de strategiska långsiktiga frågorna för att ändra ut innehållet i programmet också, kursutbudet. Och det är någonting som kanske min efterträdare får ta på sig mer än vad jag har gjort då.
Ja, men du undrar sen, du sa, det hade gjorts precis när du kom in, så det är också, det tar en viss tid att följa upp och följa med studenter hela vägen. Man vill ju också vara med i hela den här resan, det har du fått med nu, studenter som har börjat och gått hela vägen igenom. Men det är ändå, det är ändå den stora utmaningen, en stor utmaning i program. Ansvarig rollen är ju den här att man inte har de här mandaten fullt ut. Man har massa ansvar på genomströmning, på examensmål och på rekrytering och allting. Men man har inte riktigt mandatet att komma åt.
Nej,
Så
och det är
det är en
frågan om
ganska
det är,
lekande.
Ja, det är det ju. Och sen är det ju frågan om det är det som är programansvarigs uppgift. Jag har ju velat på med den för jag tycker att det är kul. En intressant sak att jobba med. Men jag tror många lärare kanske inte uppfattar det som min roll att lägga sig i deras pedagogiska metoder.
Nej.
Och om de har JML-integrerat sina kurser och så vidare. Utan det är ju någonting som egentligen institutionen själv skulle ta ansvar för.
Ja, och där brister vi lite i tydlighet vem som har det ansvaret i när.
Man kan fråga sig hur många har haft utvecklingssamtal med sin närmsta chef, lärare på KTH, där chefen har liksom ställt frågor om ens undervisningsuppdrag och hur det har gått. Vad är ditt resultat där och vilken kvalitet utför du i din undervisning? Och jag blir aldrig tillfrågad några perfekter om hur fungerar den här läraren i ditt program. Det har aldrig hänt under 7 års
Nej.
tid. Så
Nej.
Att det är något som saknas också.
Saknas. Ja, verkligen.
Det ramlar in en liten fråga här. Precis lagom innan vi hinner avrunda. Är PA-rollen och flexibla studievägar ett omöjligt bröllop? Kan det funka? Vad krävs då? Du pratade ju just om det här med behovet av att man att det finns en liksom långsiktighet, men vad det gäller rörlighet för studenter där.
Ja, det tror jag vi kan bli bättre på. Och det ser jag inte som något dilemma direkt, utan det finns ju stora utrymmen för valfria kurser. Och där har vi haft mycket diskussioner också om vi ska guida studenterna i vilka kurser de ska välja eller om det är helt fritt. Och det är en intressant fråga där. Jag vet att på min skola så pågår en diskussion om man ska ta bort PAs kontroll alls över de här och låta studenterna själva välja. Och jag kan se lite problem att det finns smitvägar då om man liksom vill läsa en sommarkurs i programmering som man redan har läst på KTH, men man kan bara gå upp och tenta av den så får man studiemedel. Och det är inte flexibla studievägar för mig. Men sen på teknisk fysik så har vi ju ett stort antal masterprogram mappade och många av mina kollegor tycker kanske att det är för många, att man borde begränsa det, men man kan ju bli datalog eller man kan läsa maskininlärning eller man kan bli järnvägsspecialist efter att ha läst teknisk fysik. Så att det är ju flexibelt redan idag. Och det pågår också lite diskussion om att mappa på ytterligare program. Men jag tror vi kan bli mycket bättre här med att slussa studenter lite mer kors och tvärs över KTHs olika program.
Ja.
Men just nu är det ju en apparat i det hela. Det är ju faktiskt så att man som student till och med kan byta ut en kurs i ett program. Man kan få godkänt till det. Men sen är ju den du säger här att det är en annan viktig bit när man väl examensgranskar som student. Då kan man inte komma med tre likadana kurser i programmering eller projektstyrning eller någonting sånt. Så det är ju också en bit i, men den prövningen sker ju faktiskt på slutet. Den måste man ju vara väldigt tydlig med om man nu öppnar med ännu mer flexibla studievägar. Att ja, men, vi kan neka dig din examen i slutet, även om du har alla poängen så kanske du har för lite innehåll.
Nej, så vi borde ju kunna vägleda dem innan de påbörjar de där kurserna då, kan jag tycka. Men samtidigt är det ju också en fråga, är det liksom vad jag ska ägna min tid åt att vara studievägledare? För jag får många sådana frågor. Jag menar, jag tror kansliet tycker nog att vi ska inte guida studenter som ännu inte påbörjat vårt program eller att de ska komma i efterhand och säga för att vi går och räknar den här kursen. Men då tycker jag det är cyniskt om jag säger i efterhand att nej, nej, den skulle du nog inte läsa för den får du inte tillgodoräkna dig.
Jag förstår. Tiden går väldigt, väldigt fort när man pratar om saker som är intressanta med folk som har massa erfarenhet. Jag tänkte för omväxlingens skull, så vi kommer dra över ett par sekunder då. Jag tänkte, om jag är en ny PA på KTH, vad är ditt tips till mig, Martin?
Ja, det är ju att prata med de som har varit PA tidigare och få lite goda råd av dem. Men det är svårt att säga. Jag skulle ju gärna se att man hade lite mer samsyn vad en PA förväntas göra på KTH. Då hade det varit lättare än som det funkar idag då, att det är så olika traditioner på olika skolor. Så att ett gott råd, det kan ju finnas fördelar med det också. Men jag skulle nog säga att det viktigaste är väl att försöka bygga ett programkollegium trots allt. Och lyckas du med det så kommer du trivas jättebra. För att jag glömde en fråga ni ställde innan då, vad som gör att jag tycker det här är kul. Och då nämnde jag studenterna, men jag måste också nämna att det var otroligt inspirerande att lära känna lärare på andra skolor och institutioner som jag annars inte träffar i min vardag. Det är väldigt berikande att inte bara prata med ens kollegor inom samma ämne och samma institution. Att man får liksom mer en KTH-roll och det tycker jag har varit väldigt kul.
Det är väl ett jättefint medskick till andra PA, framförallt kanske den som är lite ny i rollen. Martin, mycket stort tack för att du tog dig tid och god fortsättning på påsken. Förr eller senare ska väl vintern ge upp här också. Den är tillbaka då med förnyad kraft, men inget var för
Yes.
evigt.
Sju
Tusen
gånger ska
tack!
den komma tillbaka, va?
Ja,
Tack så mycket
det är ju
själv.
så.
Ja, tack så jättemycket.
Ja, ha det gott! Tack, hej!
Hej.